Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 2. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommit för att tillbe honom." När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar. För från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa: "Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det." De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. De föll ner och tillbad honom. De öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Vi dröjer oss kvar vid gårdagen, 13 dagen idag, och fortsätter gräva i det här. De här eftersläntarna i krubban. Det kan vara mycket debatt om när de egentligen ska placeras och hur långt de ska ha kommit. Och så där. Men här, 13 dagen som vi firade igår, där får de då komma fram. Det var inte 13 dagar, men det är någon dag ska man ju ha och fira det på. Så det blev den. Troligtvis rör det sig om flera månader senare, kanske något år. Och de här vise männen, de kommer fram. Och de kommer ju då inte fram till krubban, för nu finns det plats efter de här händelserna. Nu så finns Maria och Jesus där att ta emot dem i huset. Och så kan man fundera på de här vise männen. Hur många de var. Också läge för debatt. Det tar vi en annan gång. Men oavsett hur många de var, troligtvis stort karavanfölje. Vilka var de? Vad var det för människor som får syn på någonting på himlen, packar ihop ett stort följe, dyrbara gåvor och ger sig iväg västerut för att på vinst och förlust hitta fram till det här som de anade att stjärnan vittnade om? Traditionellt så har man tänkt att ja, men det här är hedniska magiker österifrån, och det blir en fin symbol för att först kommer hedarna, de judiska bröderna, och får syn på Messias, och sen så kommer hedningarna från öster och representerar resten av världen. Både judar och hedningar får möta Messias. Vi vet inte, men ganska troligt är i alla fall att de här inte var helt opåverkade av det judiska tänket. Vi har haft en judisk assimilation under några hundra år tidigare. Och vi, till exempel så får vi reda på genom Daniel, profeten Daniel, Daniels bok, att man också fick ganska inflytelserika positioner ibland som judisk flykting i Babylon och Persien. Kanske är det män med judiskt påbrå bak som har blivit assimilerade. En del av det land de har flytt till, men som också har minnet av skrifterna och löftena. Kanske har de bara fått hoppet berättat för sig av de invandrare som har kommit till dem generationer tidigare. Men det är tillräckligt för att de nu ska gå. De har fått tag på ett hopp. Att någonting kommer att ske. Och romerska historiker, Tacitus och Suetonius bland annat, nämner att vid den här tiden så fanns det en förväntan i Mellanöstern om att det skulle komma ett nytt imperium. Att det skulle komma en ny makt, och från romersk perspektiv då, österifrån. Så det fanns en förväntan, inte bara bland judarna som väntade på sin messias, utan det fanns också i allmänhet en stark förväntan kring den här tiden. Det är nästan som att det i folkanden kändes att någonting är i görningen. Någonting stundar. Och så levde man på ett helt annat sätt med stjärnhimlen, med skapelsen som vägledare. Det är lätt att tänka idag av då stjärntydare, att man tänker horoskop och nyandlighet och sådär till exempel. Men faktum är att Gamla testamentet berättar om hur stjärnorna är satta på himlen av skaparen själv för att avgöra tider och stunder. Att det är Guds kalender, både månfaserna och stjärnorna. Och fortfarande idag så är den judiska kalendern i princip i alla fall en månkalender. Så man visste att avläsa skapelsen för att förstå dess skapare. Det är det handlar om i mycket större utsträckning, tror jag, än att göra skapelsen till Gud. Som vi kanske mer tänker på med stjärntydning och horoskop och sådär, där vi förväntar oss det gudomliga i tecknena. Men kanske får jag också provocera med tanken att Gud också använder de helt mänskliga förväntningarna. Också när man gör skapelsen till avgudar. Att Gud faktiskt passar på att använda det. Om de förväntningarna finns på tecknena som visar sig. Skulle Gud kunna använda det för att leda någon till honom? Skaparen står helt klart över skapelsen och låter den få vara ett verktyg i hans händer. För att ljus ska komma över den platsen som är höljd i mörker. Ett annat exempel, att skattskrivningen skedde på det sättet vid just det tillfället. Också Gud som använder orättfärdiga romerska kejsare för sina syften. Provocerande tanke för någon, trösterik tanke för någon annan. Men hur som helst så blir det ändå inte helt rätt. Det är inte helt kalibrerat, de visa männens tolkning. De kommer till nära på, de kommer till Jerusalem. Och då går de till vad då? Till palatset. De söker upp den som är kung och förväntar sig att där har ju nu fötts en ny kung. Och innevarande kung Herodes blir han överlycklig över löftet att en arvinge stundar. Nej, han är en sån kung som gör sig av med arvingar. Han gör sig av med familjemedlemmar. Både hans fru har fått plikta med livet och hans barn får också göra det. Så rädd är han att förlora makten. Och där i palatset finns inte judarnas kung att vänta. Messias finns inte där. Det är så långt de visa männen kommer med de tecknen de har. Hur de nu har, än har skaffat sig dem, den kunskapen. Vad finns kvar? Jag tänker att vi kan be om Guds ledning många gånger. Vi kan få den på de här mest oväntade sätten. Saker som dyker upp i vardagen. Och vi kan för all del och med all rätt få syn på skaparen i skapelsen. Hela skapelsen vittnar om honom. Och det finns vittnesbörd om Gud själv överallt. Om vi bara är beredda att lyssna, stanna upp, titta. Klarar vi det med det tempot vi lever i och med all distraktion, allt brus som är på gång? Måste man vara en vis person från östern för att stanna upp tillräckligt för att se tecknen i skapelsen? Och visst kan vi se de här tecknen om vi då stannar upp. Men det är som att det är inte tillräckligt. Det leder en bit på väg. Men vad behöver de här och vad tog Herodes tag i? Jo, han frågade de som kunde bibelordet. Vad står det om Messias? Alltså vad står det om vårt hopp? Det kanske inte var så Herodes kände, men han visste att de här löftena fanns. Bibelordet är det som ger den sanna, oförfalskade uppenbarelsen om Gud. Kunskapen om vem han är. Vi kan komma långt på det vi ser och hur Gud blir synlig på olika sätt. Men det finns ingenting som trumfar bibelordet. Guds inspirerade ord som får tala på ett sånt sätt. Det beskrivs som ett svärd, ett tvegat svärd som skär rakt igenom människan och blottlägger allt. Där finns kunskapen och uppenbarelsen om Gud. Tack vare bibelordet så kommer de vise männen till slut helt rätt. Tack vare bibelordet så kommer de fram. Jag tänker vi skulle väl kunna flytta dem även ifall nu vi har krubban här då och stallet kvar. Så låt oss få flytta fram dem här nu. För vad är det de gör när de kommer fram? De faller ner och tillber. De har fått på något sätt bli berörda av Guds ande. Få tillräckligt med vägledning för att ta sig dit. Och när bibelordet når dem så kommer de ända fram. De kommer fram till en kung. Förvisso då inte i ett stall, men ändå troligtvis i ett väldigt enkelt hus i en liten by. Och där faller de ner inför honom. Men så är det här jobbiga. Att det räcker inte ens det med sann kunskap. För var fick de vise männen sin bibelkunskap ifrån? Jo, från översteprästerna och de skriftlärda på Herodes uppmaning. Så Herodes har också hört det här ordet. Översteprästerna och de skriftlärda hade hört det här löftet och många, många mer. Det räcker inte med kunskap om vad som är sant. Vi måste också följa sanningen med hjärtat, med vår själ, med vårt förstånd, med vår kraft på ett sådant sätt att vi älskar Gud. Det är vad vi ser i de vise männen. De böjer vördnadsfullt knä inför barnet därför att de har förstått någonting av Guds kärlek till sin skapelse. Att han besöker den och blir del av den. Därför är det inte bara vördnadsfullt de faller ner inför en kung. Utan de faller ner och tillber. En avsevärd skillnad på att buga inför Karl den 16 Gustav. Och att tillbe honom. Det första kan jag tänka mig. Inte det andra. Men inför detta barn så faller de ner och tillber. De fick en kunskap som sträckte sig mycket längre än bara förståndet och ända in i hjärtat. Och tillät den att gå så långt att de insåg att här måste vi böja oss inför detta till synes enkla barn i den enkla familjen, i den enkla byn. Här är det vi som böjer oss. Rika, kunniga, visa som de var, så är det de som böjer sig. Samma kunskap hade Herodes. Och det är så jobbigt med bibelordet som är just som ett sånt här svärd, ett tvegat svärd. Det hade kanske kunnat bli vändpunkten för honom. Att lämna det våldsamma liv han hade levt och böja sig för den rätte kungen. Men istället så värjer han sig mot det här ordet. Låter det inte skära igenom honom utan istället stänger sig för och göder ytterligare rädsla och paranoia och hat och leder till ännu mer död och förstörelse. Prästerna hade också samma kunskap, läst samma ord. Där och då händer ingenting, det är någon form av likgiltighet. Här kommer några och berättar om att tecken på himlen har visat sig. Om att den som ni väntar på har kommit. De skulle vara de första att springa för och visa vägen. Här är Betlehem. Vi vill också se. Herodes blir åtminstone lite engagerad efteråt. Men de gör ingenting. Det var likgiltighet. Och jag funderar på om inte de här två responserna också säger någonting om vår respons som kan bli till att höra Guds ord. Vår tids respons. Det kan uppröra och skapa rädsla för att jag ska förlora den idé jag har, den kontroll jag har, den makt jag har. Där Gud blir ett hot mot mig, en konkurrent om inflytandet över mitt liv. Och där jag kanske lever ett liv där jag skaffar mig kontroll på smärtsam bekostnad av andra människor. Och det har pågått så länge så man vet inte hur man ska ge upp det. Det finns ett sätt och det är att låta bibelordet vara det svär det är och skära. Hur smärtsamt det än är. Genom ben och märg, rakt genom hjärtat. Också de största mördarna har fått förlåtelse för sin synd. Paulus som talar om sig själv som den största syndaren. Som har förföljt kyrkan, sett till att kristna blivit dödade för sin tros skull. Fortfarande strömmar vittnesbörden in världen över. Nu senast från Gaza om hur Hamas-män kommer till tro och omvänder sig från sin våldsamma väg. Det är vad Guds ord kan göra när vi inte stänger oss för det. Men än värre funderar jag på ibland om det inte är med likgiltigheten. Som kanske ännu mer präglar vår kultur och vår samtid. Att vi förblir likgiltiga. Upptagna av annat eller bara hopplösa. Vågar inte längre ha något hopp. Så skadade av saker som har gått fel. Hopp som har grusat. Relationer som slutat i svek. Jag vågar inte längre tro på någonting eller släppa in. Också här kan svärdet få tränga in. Bryta sönder det här hjärtat som har hårdnat över tid. Och det finns så många fantastiska vittnesbörd om tårar. Människor som inte har fällt en tår på 30 år. Man som får ett möte med det här barnet, med kungars kung. Och helt plötsligt så kommer tårarna. Borta är hårdheten, den självpåtagna likgiltigheten för att hålla besvikelser och sår borta. Och så tillbaka kommer förmågan att känna och att leva. Därför att det handlar om en Gud som vill vara ett med sin skapelse. Som vill vara mitt i det som vi är. Det talas om Jesus som den främste överste prästen. Att han är en överste präst som inte är obekant med vår frestelse, våra svagheter, vår synd. Han vet vad det är att vara människa. Därför att han har fötts som människa och levt som människa. Han vet vad det är att gråta, han vet vad det är att älska, han vet vad det är att sakna, han vet vad det är att bli sviken. Det är en sådan Gud som den kristna kyrkan bekänner. Det är därför han föds i en vanlig familj, i en vanlig by. Så frågan är, vad blir vår respons? Går vi Herodes väg eller går vi översteprästernas väg eller går vi tillsammans med de visa? De som går en väg som redan är upptrampad av herdarna. Först får de enklaste enkla, de fattiga, ett möte med Jesus själv. Och de ger det dyrbaraste de har, sin vördnad och sin tillbedjan. De faller ner. Mer har de inte. Och sen kommer på den upptrampade stigen också de rika, de inflytelserika, visa stor kunskap och går precis samma väg. Vördnaden, tillbedjan och ger av det de har som också innefattar jordisk rikedom och gåvor. De hade hoppet. Hur diffust formulerat det än var, de visste att någonting fanns att vänta och hoppas på bland judarna. Det hoppet lever än idag. Det är någonting speciellt med den där platsen, med Betlehem, med Judaland, med Sion. Med honom som är Israels herde. Frågan är bara, vad gör vi? Vad är vår respons på det? Ser vi att det är judarnas kung, och inte bara judarnas kung utan världens kung, kungars kung? Att skapa den själv. Inte bara använder sin skapelse för att vittna om honom utan blir del av skapelsen. För att rädda oss skapade varelser. Ser vi tecknarna och följer vi det ljuset? Låt det vara vår bön att vi inte bara får syn på det utan att vi också tar det till oss. Och att vi också delar det frimodigt. För världen behöver det ljuset och det hoppet mer än någonsin. Och det är precis helt vanliga människor som du och jag som har blivit använda av honom sedan begynnelsen. Så vad väntar vi på? Vi ska strax få lyssna till en sjungen bön av Frida och Henrik. Innan det så vill jag läsa ett av alla de löftena som har gett hopp för Israels folk i alla tider och för vår värld också nu. Från Jesaja 60. Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft din blick och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. För havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska täcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla. De De bär guld och rökelse och förkunnar Herrens lov.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.